Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Yes.
Det är så härligt att man är här uppe på i våran studio. Vi sitter ju uppe på Bauer Media.
Podplay.
På Podplay och Bauer och där är också Mix Megapol och det är mycket coola studios och så här.
Och ja, och du känner väl varenda programledare här, har du förhandlat till någon gång, va?
Ja, men jag känner ganska många och precis nu var jag ute här och fyllde på vatten och träffade Nick Borg. Som kör ju rockklassiker.
Just det.
Och som också ska starta en podd, berättar han.
Som är gammal rocker, va?
Han är gammal rocker. Han var sångare och gitarrist i Backyard Babies. Är väl det som han,
ja, just det. Verkligen. Så är det.
Men det jag menar är att jag tänkte på det bara för man skulle säga så här: hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt. Alltså att man vill låta lite radioproffsig.
Mm.
Man vill det. Man får det med sig när man...
Ja.
När man är i den här miljön.
Jag tycker det faktum att vi är omgiven att man har så här Gry Forssell till vänster och så Lotta till höger. Att det känns lite mer som att vi är lite vuxnare jämfört med om man sitter i en källare och är någonstans.
På riktigt kan man säga.
Nej, men alltså att jag, lite som att jag känner mig som att jag är på riktigt en poddare. Eller jag ska inte säga radioprofil, är väl skitnödigt. Men man kan ju bara smyga igång en podd som vi gjorde och så satte vi igång. Men när vi flyttade upp hit, då var det som att... Och folk hälsar så kollegialt vid kaffeautomaten. Jag berättar vad jag har för gäst och de berättar vad de har för gäst. Och så blir det lite så här, ja just det, jag är ju en sån här liksom.
Ja, jag är också en egenföretagare fast med ett väldigt, alltså, små. Jag har några kollegor men aldrig haft det så här stora. Så tycker jag är lite coolt att känna sig så här... Man har många att hälsa på och det blir ofta, som du säger, precis den här klassiken vid kaffeautomaten så blir det så här lite snack, tjena läget och efter hade det bra. Så att, ja.
Gissa vad jag har på mig.
Ja, det vet jag.
Vet du det?
Ja, det vet jag.
Aha.
Du har svensk husmanstrumpa.
Det har jag. Den här är från julkalendern som Primus jag delade på hemma.
Ja.
Fantastiskt. Ett par strumpor varje dag, 24 par strumpor och Primus fick alla jämna datum. Jag tog alla udda datum bara för att det finns en gräns för hur mycket strumpor man kan köra. Liksom. Ja, det har varit lite roligare ihop då. Ja.
Vi hade ju nämligen svensk husman, grundaren och den otroligt coola killen.
Gick
här.
Igång på det.
Ja, så fick vi lite strumpor också. Och vi kommer ta upp det i deklarationen som en förmån. Så det behöver ingen behöva vara orolig.
Nej. Liksom att vi drar av strumporna.
Nej,
eller?
Exakt. Nej. Så kan man säga.
Ja.
Ah, ja, nåväl. Men nu har vi något spännande. Och jag har en väldigt speciell härlig häst idag. Som jag är väldigt nyfiken på. För vi har tidigare varit inne på området och pratat lite om nudging.
Mm.
Och jag har till och med svårt att uttala det. Det låter lite konstigt när jag säger nudge.
Nudge.
Ja, precis.
Mm.
Men det ska vi få veta bra mycket mer om. För det där är ju, för mig var det ett nytt, coolt, lite trendigt ord för 2 år sedan. När vi hade någon som pratade om det här.
Jag tror det var Micke Dahlén som pratade om det. Hade vi inte till och med haft en Nobelpristagare? Hon, och liksom,
ja, men sen hade väl hon Tjåka, va? Tjåka, och, som var här också. Som var här sedan något
ekonomi
år sedan med Claes. Så vi är så här, nu får vi reda ut det här.
Ja.
Så vi säger,
en riktig expert.
Ja, så varmt, varmt, varmt välkommen till Pauli! Jag sa inte efternamnet för att jag har ju så svårt hur jag ska uttala det, men det är inte så svårt. Så berätta, vad heter du?
Katarina Pauli heter jag.
Katarina Pauli, men du har ju en till.
Katarina Pauli Brunat.
Brunat, det var Brunat. Katarina har koll på, men jag tycker Pauli låter lite så här. Ja, det låter lite coolt.
Ja.
Mm, kanonbra. Hörru, du är nudging-expert.
Ja, kan man säga, är det de du säger det.
Ja, men vad säger du då? Om man springer på dig på ett mingel, så här, vad gör du? Vad säger du?
Jag säger att jag jobbar med att designa beteenden så att det blir lättare att leva hållbart.
Ja, och hur började det? Hur hamnar man... För det låter som du säger så här, bra, det borde vi alla förstås.
Ja, eller hur? Men ja, nej, men för mig, det började med att jag var otroligt frustrerad. Så ur frustration kan födas rätt mycket spännande saker.
Men vad var du frustrerad för?
Jag var frustrerad över att hur världen såg ut. Jag har jobbat och har en bakgrund kring jobbat i hållbarhet i alla år. Med väldigt mycket kopplat till clean tech och tekniska lösningar för hur vår värld kan
clean
bli
tech,
mer.
Berätta för lyssnarna.
Ja. Ja, miljöteknik.
Miljöteknik.
Ja. Mm.
Så du pratar om klimatmässigt hållbart.
Ja,
liksom.
Precis. Mm. Det är min bakgrund då. Och Jag stod där för ungefär 10 år sedan och insåg att jag var väldigt frustrerad, för alla lösningar finns ju i världen för att vi ska kunna leva så klimatsmart som möjligt.
Mm.
Men ändå så händer det inte tillräckligt snabbt. För då finns det den här lilla komponenten som heter människor på den här planeten.
Mm.
Och vi beter oss ju inte alltid som vi borde göra.
Varför, hur då tänker du? Om du hjälper till med problembeskrivningen. Vad är det vi...
Eller vad var det som gjorde dig frustrerad? Ja,
vad var du såg som frustrerad? Nej, men
jag
var,
som till exempel, jag åt en lunch med en kollega och hon klagade hela... Inte i mitt nuvarande bolag utan i tidigare en arbetsplats. Och hon klagade hela lunchen på att det är så mycket trafik och köer och luftföroreningar och sådär. Och sen när vi skulle skiljas åt så sa jag, men vad, ska vi gå till tunnelbanan? Och då sa hon så här, nej men jag tänker jag ta en taxi.
Mm.
Så hon såg inte sin egen del, sitt eget beteende, hur det faktiskt bidrog till det som hon själv då tyckte var frustrerande och jobbigt i samhället. Och det är ofta så, det är väldigt svårt för oss att se vår egen roll i vad vi behöver göra för klimatförändringarna.
Varför är det så tror du då? För att det där känner jag ju igen mycket väl, att jag kan ju jättegärna vara jobbig när folk håller på och säger så här, vi borde vara bättre på det där, och sen så skickar jag just ljus på, okej, okay, ja. Så hur gjorde du då? Men alltså inte jag, men alltså du vet, vi, någon liksom.
Ja men precis, jag tror att det är så svårt att ta på. Alla vet ju att vi borde cykla istället för att ta bilen, alla vet att vi borde äta mer vegetariskt för kött och större utsläpp. Alla vet att vi borde kanske duscha lite kortare än vad vi egentligen gör. Och ändå så är det här glappet mellan vad vi vet att vi borde göra och vad vi faktiskt gör. Och det är där nudging kommer in som en lösning, en pusselbit.
Och det där tycker jag är så intressant, för att vi har pratat mycket, för miljö och klimat och ekonomi sitter ju verkligen ihop. Så att jag tycker under våra alla avsnitt vi har gjort så har vi många gånger varit inne på just liksom klimatet och betydelsen, för det är så viktigt. Men jag står fortfarande ibland, så här, jag har ett hus på landet, jag bor väldigt, alltså det är väldigt mycket, men det ligger verkligen i skogen. Och jag undrar fortfarande om jag ska elda upp min papperskartong eller inte. Jag fattar att så här, metallen, glasen, absolut. Men jag har svårt att ta rätt beslut. Så här. Är det duschen som är problemet? Eller är det de här grejerna?
Och jag har svårt att veta om jag ska ta en ekologisk gurka som har åkt långt. Eller om jag ska ta en närproducerad gurka som inte är ekologiskt. Och vi hade ju bara för några veckor sedan så berättade jag att jag hade hört hur stor miljöpåverkan mejl har. Och då är man så här...
Du berättar, kan inte du berätta det för mig? För det berättade du i telefonen, vi skulle prata inför det här, ja, på den här podden.
Så. Ja, men du visade sig att de hade, det var lite lobbyism inblandat, så det var inte fullt så illa. Men Anders och Måns, som har en podd som heter Fråga Anders och Måns, en av mina favoritpoddar, shoutout. De hade i alla fall hittat material som sa att om alla människor i Storbritannien skickade ett mindre mejl om dagen, så motsvarade det klimatavtrycket som vi vann på att ta bort ett mejl om dagen motsvarade 51 000 flygresor London-Madrid. Och nu visar det sig att det där var överdrivet. Det var inte riktigt 51 000, men det är ändå x antal tusen flygresor är det i alla fall. Och då är jag så här, de fattar ju att det står en Greta liksom och skäller på gubbar som mig och säger att vi måste fan bli bättre. Och sen får jag reda på att kanske det där raderna man har i mejl om att skriva inte ut det här mejlet i hänvisning till miljön faktiskt är miljöförstörande.
Och servrarna att de står som där. Står i alltså,
och då blir jag så här, fan det är inte lätt. Nej. Även om man verkligen sitter och tänker, okej, idag ska jag göra miljönytta. Så kanske det slutar med, och nu pratar vi om liksom elbilars batterier som kanske är betydligt värre för miljön att köra elbil än att köra, och att köpa en ny solpaneler, ja, kontra gamla. Alltså det är ju
men här, det är precis det ni säger.
Poängen är hemma, nu måste vi vända.
Ja, men det är precis det ni säger. Och det är ju där nudging kommer in som en lösning då. För att alla bäckar små räknas ju. Ett litet mejl kanske faktiskt räknas mer än vad vi tror. Mm. En resa räknas. Vad du äter till lunch räknas. Men vi måste bara alla förstå våran egen påverkan i det stora hela. Och idag så... tillbaka till varför jag är frustrerad, det är för att vårt samhälle idag kräver av oss som konsumenter att vi ska vara pålästa, vi ska vara medvetna, värderingsdrivna konsumenter som alltid läser baksidan på förpackningarna och vet exakt och fattar väldigt rationella beslut i hur vi ska konsumera och leva. Men vi är ju inte det, vi är ju människor.
Mm.
Och vi har våra fel och brister och vi har livet rullar på och man snubblar och får tankefel och liksom orkar inte med det där. Och upp till 90% av våra beslut, eller nästan 95%, sker i den delen av våran hjärna som kallas för system 1, där vi går på autopilot, magkänsla, intuition, instinkt. Det är bara ungefär 5% av våra beslut som sker i system 2, där vi är rationella. Så varför designar vi inte vårt samhälle för oss människor för att kunna göra det lätt att göra rätt, som vi brukar prata om?
Mm.
Alltså att samhället i sig måste ju underlätta för att vi ska kunna göra hållbara val och inte kräva av oss konsumenter att vi ska vara så medvetna då.
Men vad har du, vad gör du i din vardag då, så att säga? För jag tänker också, allt räknas, jag håller med dig, för det behöver inte vara så att jag måste välja på att tända eldtunnan eller duscha kortare eller så här. Men man vill ju bara veta vad som ger bäst effekt ändå, eller alltså någonstans, och så mycket så här okunskap. Jag vet fortfarande inte om det är bättre att köpa en ekologisk tomat från Italien eller om jag går till grannen.
Nej, och det svaret beror ju olika på olika delar på året till exempel, eller varifrån den är odlad.
Ja, just det. Men jag menar, svaret är att det är, och det är ju skitsvårt. Mm. Alltså, vissa saker är ju helt givet. Duscha kortare, ja men det fattar nog alla. Men vad har du lärt dig under din resa? För nu är ni ju ändå ett bolag. Du har ju drivit igång ett bolag med 10-11 anställda.
Som bara jobbar med miljönudging.
Ja, precis. Mm.
Och då, så här, dina starkaste liksom, ja, men känslor, hur du har förändrat dig, eller vad lyssnarna ska tänka.
Mm. Man kan ju titta på nudging på olika sätt. Dels på mer samhällsnivå. Hur kan våra kommuner, landsting, regioner, stora företag, hur kan de designa för att det ska bli lätt för anställda och kommuninvånare att leva mer hållbart? Och sen kan man titta mer på individnivå då. Vad kan jag göra i min vardag för att jag ska leva mer hållbart? Mm. Så om vi börjar på individnivå, så kanske vi kan väckla upp den här liksom till vad vi kan göra på samhällsnivå också. För ja, det är inte det ena eller det andra.
Nej, och jag antar att det är väl på samhällsnivån som ni jobbar och kan påverka. Jag förstår att det inte handlar om tomatval. Men det är ändå kul om vi tar från individ och lyfter uppåt då.
Absolut. När man vill titta i min egen vardag. Jag försöker ju skicka små vänliga påminnelser till mig själv att leva mer klimatsmart. Det är allt ifrån att se till att hänga tygkassen i hallen så att jag får med mig den ut och slipper köpa plastkassa till exempel, till att ställa in liksom, när ska elbilen laddas? Man behöver inte ladda den direkt när man kommer hem från jobbet och alla andra i samhället laddar den, för då blir det en så kallad peak hour och det är inte så bra för vårt elnät, utan man kanske ska ladda den nattetid istället.
Och inte heller för din ekonomi.
Nej, precis. Så där blir det ju både en ekonomisk besparing för mig och även för samhället om man kan ladda på mer udda tider då.
Mm.
Det kan handla om att stänga av spisplattan innan det har kokat klart. Det är ju en väldigt liten del, men det är klart att om alla skulle göra det så blir det ju ändå skillnad.
Mm.
Se till att vi sänker inomhustemperatur. Titta på hur man investerar sina pengar på börsen till exempel, om man har den typen av besparingar. Om man investerar i sånt som kanske inte är så bra för vår planet, ja, då stöttar vi ju indirekt det också.
Mm.
Och alla gör ju det. Därför vi har ju alla en pensionspengar om inte annat.
Ja, om man inte har valt att placera dem väldigt medvetet.
Jo,
då.
Mm. Precis. Men jag menar, så är det inte så här, de där rika krösarna som håller på att investera borde göra bättre, utan vi har ju alla. Ja. Om man inte har någonting annat har man åtminstone ett pensionsavsättning någonstans om man har ett jobb. Liksom.
Ja.
Och då har ju det en enorm miljöpåverkan ju. Liksom. Det är många miljoner som sätts i jobb som vi skulle kunna göra jobba till gott istället för.
Ja, och där hade jag, det har jag haft som min högst upp min önskelista i många, många år, att vi borde ha pensionsfonderna som så kallade gott förval, är ju en nudging-teknik då, på hållbara val.
Mm.
För det skulle göra jättestor skillnad såklart för samhället.
Mm.
Och jag tillhör ju den gruppen av människor som tror på att hållbara investeringar är lönsamma investeringar.
Mm. Mm. Precis. Så hur funkar det? Du var frustrerad över hur det såg ut och tänkte det här måste ju kunna göra bättre. Mm. Här är några exempel. Vad gjorde du då? För det blev ju, vi har ju redan avslöjat att det varit ett bolag som heter Nudging. Men liksom,
ja, bolaget heter Nudged.
Nudged.
Och det startades några år senare. Det här, min frustration kom redan för 10 år sedan.
Mm.
Och det jag började göra, det var att titta på just hur kan vi jobba mer med beteendeförändring. För det är ju en nyckel. Vi behöver ju ny teknik, absolut, för vår omställning. Men teknik och beteende måste gå hand i hand. Och idag är ju de flesta av våra kunder är stora bolag eller kommuner som har investerat väldigt mycket i infrastruktur eller tekniska lösningar. Men så når man ändå inte målen För den här lilla komponenten som heter vi människor, den måste också följa med. Och beteendeförändringen måste också till för att vi ska kunna uppnå målet då. Så att jag började läsa på, och då på den tiden var ju nudging jättenytt. Jag fick ju frågan så här, nudge, är det något man kan äta? Nudge, fudge? Så. Och väldigt få visste då att det är en beteendevetenskaplig metod. Sen gick det några år. Vi startade Nudging Sweden-nätverket runt 2014. Och sen 2017 så fick då en man som heter Richard Thaler Nobelpriset i ekonomi för sin forskning om just nudging. Så då kom Nobeleffekten.
Vad skulle det svenska ordet vara?
För nudging? Jag fick den frågan av Sveriges Radio redan för många, många år sedan. Och det finns ingen bra översättning. Jag vet att på västkusten säger vi en vänlig knuff i rätt riktning. I Stockholm så brukar man säga en vänlig puff. Eller att puffa någon.
Exakt, lite tar...
Att puffa någon i rätt riktning. Att puffa betyder någonting annat i Göteborg. Vi använder inte det ordet där.
Som representant för urstockholm kan jag säga att en vänlig puff har jag aldrig sagt eller ens hört i hela mitt liv. Nej, så jag är inte så säker på att det
Nej, jag har
en knuff i rätt riktning,
var...
tror jag. Vet, för att vi,
jag håller med dig att det är en bättre förslag. Så men att ge en vänlig, det kommer ju från engelskans nudge. Att nudga någon då.
Ja, men intressant. Jag tänker så att för det är ju fortfarande inte helt givet vad det betyder för många, tror jag.
Nej, och den vanligaste missuppfattningen är väl att man tror att det handlar om att ge ganska klassiska incitament som att man ska ge rabattkuponger eller du får en kaffe eller någonting extra för att du gör sig eller så. Men det handlar inte om just monetära incitament, utan det handlar om hur man designar olika situationer i samhället, både digitalt och fysiskt, för att det ska vara lätt att göra rätt.
Men vad är en typisk kund då? Alltså, vi behöver inte prata om vilket varumärke, men vad är den typiska kunden som ni, och vad gör ni då när någon hör av sig och säger, vi behöver hjälp? Vad gör, om du bara, det är kul att höra.
Absolut. Hälften av våra kunder är offentlig sektor, kommuner, regioner. Hälften av våra kunder är stora bolag. Och de har gemensamt att de vill påverka antingen anställda eller kommuninvånare eller kunder till att göra mer hållbara val. Och det vi alltid börjar med, det är en beteendeanalys. Alltså att vi tittar på vilka motiv och drivkrafter ligger bakom. För det är väldigt mycket psykologi i den här metoden också, även om den kommer från beteendevetenskapen. Så då behöver vi gräva lite och se, vad är det som motiverar människor till att bete sig antingen rätt eller i många fall då inte bete sig på det sättet som vi önskar. Och hur kan vi anamma det och ta fasta på de delarna? Ganska få, tyvärr, har en morot i att se hur mycket minskad CO2 man har för att man beter sig på ett visst sätt. Men vi vet att aspekter som hälsa, ekonomi, hur andra beter sig, alltså socialt engagemang och att man visar att hur man beter sig jämfört med sina kollegor eller andra föräldrar på skolan eller så, det har otroligt stor påverkan på vårt eget beteende. Så det handlar om att ta reda på de här nycklarna och vilka olika drivkrafter människor har. Och sen designar vi olika typer av nudgar då.
Men vad skulle det kunna vara i ett storföretag då, menar du? Alltså, för jag tänker att det ändå kokar ner lite till individnivå, men för att förstå det på något sätt. Men jag förstår att det inte riktigt är så då. Utan vi pratar på icke-individnivå.
Nej, men om man går upp på större samhällsnivå så kan det handla om... ja, men alltifrån, vi går tillbaka på det här med elräkningarna då, så här på vintern så är vi ju ganska måna om att försöka sänka det där och också se till att vårt elnät fungerar. Och där har ju elbolag, som är en typ av våra kunder, ett väldigt stort ansvar att få människor att bete sig rätt. Och det ligger ju i varje individs intresse såklart att sänka sin elräkning. Så där har vi utvecklat en digital mjukvara som blir som ett lager i din elapp. Så när du går in i för att titta din, vad säger du, är det läge att ladda bilen nu eller inte, för du vill ha lite koll på din elräkning, då känner den av hur du beter dig och hur ditt konsumtionsmönster ser ut. Och då kan vi skicka nudgar som är relevanta just för dig och ge dig tips och tricks för hur du kan påverka din elräkning, istället för att du får samma tips som alla andra vet att man borde göra. Och det viktiga där är också att komma med tajmingen. Så väldigt mycket med nudging handlar om att komma med den här vänliga knuffen så nära den beslutssituationen som möjligt. om vi kan se att du spenderar mest el på lördagar mellan klockan 5 och 6, då kan vi skicka den påminnelsen till exempel på lördagar mellan 3 och 4 till dig. Medan din granne kanske spenderar mest el på söndagar klockan 2. Och då kan vi ge den påminnelsen mellan 12 och 1 istället på söndag till din granne.
Men är det någonting som ni erbjuder då de anställda på det här stora företaget att ni gör det här? Eller talar ni om för styrelserna att... Nu måste ni i styrelsen att tänka så här. Alltså, förstår du hur jag menar?
Ja, nu med den nya hållbarhetsrapporteringen kan jag säga att det handlar ju mycket om hållbarhetschefer, HR, kommunikationsansvariga. Alla som egentligen har en roll som vill påverka människor till mer hållbara beteenden. Och det kan vara lite olika delar av företaget då.
Jag tänker på, jag har ju inte bil själv. Jag har lyckats välja bort det. Tack god gud för det, var mycket mindre admin jag har i mitt liv. Jag älskar att vara billös som vi ofta pratar om. Men det betyder ju att
de gångerna... Och jag älskar
att ha bil. Ja, men när jag väl har bil då, för att det hamnar i situationen, jag ska åka och hälsa på dig i stugan eller något sånt där, då hyr jag ju, så då får man ju prova olika bilar. Då kan jag ju konstatera att det kom ju för ett gäng år sedan på en del bilar att det bara dyker upp i displayen hur miljömässigt jag kör liksom. Kör du nu miljömässigt eller inte miljömässigt? Det heter väl olika saker, så här eco-friendly och driving och grejer. Så här. Det är väl exempel på en enkel nudging. Det är inte som att den tvingar mig inte att köra på ett visst sätt. Den påstår ingenting, utan den bara ger mig en liten vänlig vink om att nu gick den här upp, för nu tryckte du lite väl mycket på gasen vid omkörningen här. Ur ett miljöperspektiv så får jag välja vad jag vill göra med den infon eller inte. Liksom.
Precis, det är ett typexempel på en nudge. För det viktiga är ju också att en nudge är aldrig tvingande.
Mm.
Det är inte så att man säger så här, nu måste du göra detta, vi tar bort alla andra alternativ. Utan en nudge måste alltid vara enkel att kunna undvika så man behåller valfriheten.
Mm.
För det ligger i psykologin bakom. Om vi skulle säga åt människor så här, nu gör du så här, vad gör vi då som människor?
Då gör vi så.
Nej, vi gör tvärtom.
Ja, jag menar det. Då gör vi tvärtom.
Mm.
Vi är som 3-åringar allesammans. Ja. Om man blir tillsagd vad man ska göra, då vill man göra tvärtom.
Det måste ju vara oerhört mycket som du säger. Jag förstår verkligen att det är mycket psykologi i det där. För att lagom mycket nudging vill man ju ha. Men man vill ju heller inte att någon... Man vill ju uppleva att man själv har tagit vissa beslut.
Ja.
Så att man känner så här, det här, nu...
Man vill bli manipulerad, men man vill inte att det ska bli så uppenbart att man är det.
Nej, men det är ju skillnaden på manipulation är ju att manipulation är att få någon att göra något de inte vill göra. Nudging handlar om att underlätta för människor att göra hållbara val som de faktiskt vill göra.
Mm.
Återigen, vi vet att vi borde cykla istället för att ta bilen. Vi vet att vi borde göra vissa saker, men vi har lite svårt att komma loss.
Mm.
Och livet kommer emellan.
Men är det inte mycket kunskap också då? För som vi var inne på, det är ju inte riktigt lätt att veta.
Mm.
Det är ju jättemycket val vi har hela tiden. Det går ju alltid att ta ett lite bättre val med allt. Och då är det ju lite grann så här prioritering. Men det handlar också då mycket till botten om absolut psykologi, men också kunskap.
Mm.
Jag brukar ringa, jag har en kompis som jobbar med det här ute och henne kan jag göra en shoutout till Isabel McAllister som har varit dels en klient till mig men också har varit här i podden.
Mm.
Och en god vän.
Mm.
Och jag brukar ringa henne ibland för att, så här, hur ska jag tänka nu då? För jag tycker det är skitsvårt alltså. Typ den där tomatfrågan eller eldtunnan. Mm. Och det var hon som fick mig sluta elda i princip med eldtunnan. Och jag försökte sälja in att varför det var så bra att elda. Men jag lyckades, men då fick jag fakta. Och då är jag lite mallig att jag kan det liksom. Och då är jag lite stolt när jag inte gör det. Förstår du? Men det är en bra liksom. Men det är ju svårt.
Ja, men kunskap är ju superbra. Tyvärr så är, om vi tittar på klimatförändringarna idag, så har vi inte tid. Vi har inte tid att utbilda jordens hela befolkning i klimatfrågan, även om vi hade önskat att vi hade det.
Exakt.
Utan vi måste få folk att agera i alla fall.
Och det är där ni kommer in, så att säga.
Men vi går tillbaka till den här tomatfrågan då, som ju är en sån klassiker.
Som tydligen har blivit.
Ja.
Ja, det var inte meningen att måla upp
det. Nej, men jag har hört den förut, kan man säga.
Ja, jag förstår det.
Men då kan man titta på, vad har företag för ansvar idag? Det finns ett sånt jättehärligt exempel på en ICA-handlare som alla ICA-handlare säljer då bananer. Han säljer ju precis som de flesta ICA-handlare vanliga bananer och som är konventionellt odlade. Och sen säljer han ekologiska bananer eller rättvisemärkta bananer. Och då tog han ett beslut. Så att han satte upp skyltningen där det stod så här priserna. Då kostade de här lika mycket. Men på den ena skylten så stod det då ekologiska bananer 22,90 och på den andra skylten stod det besprutade bananer 22,90. Och där har ju, då kan man ju undra, vad vill du köpa till fikat?
Mm.
Och
det var ju någon ICA-handlare som satte vindruvorna, han tyckte de var så besprutade, så han satte dem tillsammans med tändvätska och lite andra sådana här kemprodukter.
Men jag måste säga, för det här är väldigt roligt att säga, den här ICA-handlaren är en liten lokal butik i Nyköping som gjorde den här. Det kanske är fler, men det är, fler men det är min lokala, eller vad, när jag bodde tidigare. Så jag har till och med bild på han. Han hade tre olika bananskyltar där det var besprutade icke, alltså vanliga och ekologiska då på den tiden. Så det är jävligt kul att säga. Jag ska leta upp den, kan vi lägga upp den på Instagram. Men jag förstår att det finns flera.
Absolut. Det är ett väldigt bra exempel på hur företag kan ta ställning och på ett enkelt sätt guida sina kunder till bättre val i vardagen. Det behöver inte vara så svårt, utan man ger en enkel liten nudge. Eller så jobbar man med produktutveckling och bygger in det i bilen, som du sa, så att man ser att det är eco-driving och så vidare.
Har du något annat kul spännande sånt här som, ja men typ Charlie-exemplet, på lyckad nudging, när företag har lyckats på ett bra sätt?
Ja, det finns ju otroligt många sådana exempel. Jag har en egen liten favorit, det finns ett varumärke som heter Stop the Water While Using Me. Och de gör shampoo, tvål, tandborstar och så vidare. Och det är ju toppenbra, för det är ju precis där och då i duschen som du behöver den där påminnelsen om att du kanske ska stänga av duschen medan du schamponerar dig. Men det är lätt att glömma bort när det är skönt att duscha.
Det är väldigt skönt att duscha.
Och om det då står på schampot så har du ju en bättre timing på den nudgen än vad du skulle ha att du ser det i någon reklamkampanj eller någonting sånt annars då, eller traditionell information kring vattenbesparing.
Det är ju superspännande. Har du något mer tips på när nudging verkligen funkar bra?
Nudging funkar ju som bäst när vi kan jobba med människors hjärnor och använda våra liksom psykologiska instinkter som vi har med oss från tusentals år tillbaka. Och en sån sak är ju vår inre latmask till exempel. Vi är ganska lata som människor, gemene man. Ja. Så om vi bara kan designa situationer så att vi kan vara så bekvämt som möjligt att göra det som får oss att både tänka ekonomiskt och spara på miljön, då har vi verkligen lyckats.
Hur tänker du då? Ett exempel då?
Nej, men ett exempel kan vara, vi har ju en plattform som heter Smart Nudges. I den så förenklar vi för människor till exempel att resa mer hållbart, sopsortera rätt, spara el. Och där ser vi ju verkligen att när vi kan bara ta den information som är ganska spretig ofta vad det gäller att resa hållbart och vad är närmsta smartaste vägen och biljetter och hit och dit. Om vi bara kan förenkla det så att det blir lätt och enkelt att hitta. Det är så otroligt liten, enkel, förnulig nudge egentligen. Men det gör ju att vi har ju resultat som visar att vi kan minska biltrafiken med upp till 14% på vissa arbetsplatser.
Det är ganska stor. För det är också grunden som är så här, man vill ju göra rätt.
Ja, och det måste vara skönt och bekvämt och enkelt att göra rätt.
Det här är ju väldigt likt hur vi har i många av de samtalen vi har som handlar om privatekonomi. Mm. Alltså nudging-frågan, att vi så här, sätter ett automatiskt sparande på 10% som bara går över till ett annat konto. Det liksom, gör det lätt och göra rätt. Lägg det automatiskt, liksom, en gång per år gå igenom de här sakerna. Eller vad man har.
Det är ju det som kallas för mental accounting då. Att om vi sätter det på shoppingkontot så kanske vi kan hålla det till det också. Ja. För då har vi mentalt bokfört det åt det hållet.
Och nudging påverkas ju även, liksom, du sa att nudging liksom är ett begrepp för gott, men jag tycker jag ser en massa annan nudging. Nu till exempel, jag har bara sett de senaste månaderna, har nästan alla betalterminaler ett extra steg. Liksom jag lägger mitt kort och sen så innan jag får göra det så ska jag välja, vill jag ge 5% dricks, 10% dricks, 15% dricks, eller så finns det en liten ruta längst ner i hörnet, ingen dricks. Där det tidigare var liksom ett aktivt steg. Så nu får jag stå på en lunchrestaurang på takeaway och liksom få frågan om jag ska dricksa. Och det är klart att de får mycket mera dricks på det. Och jag blir så här, men vem ska dricksa? Du har ju inte gjort något. Alltså, det står väl på menyn vad det kostar. Jag har inte fått något extra eller större. Jag har inte ens fått smaka på maten än. Jag betalar ju förväg. Liksom.
Det är ju lite subjektivt. Det är lite subjektivt om det är det... Ja, men, vad är det gott för dig eller för, ja. För servitören?
Ja, ja precis. Så att jag menar, nudging, om nudgingen är för gott eller inte, det är ju ja, en perspektivfråga. Fast,
faktum är att för att det ska kallas en nudge, om jag nu får lov att vara lite teoretiska här.
Ja, det är ju därför du är här, för att du kan detta.
Då behöver det, på engelska säger man att det ska vara in the benefit of the individual and the society alike. Alltså att det måste vara både individens intresse, alltså den som ska bli nudgad, och samhällets intresse. Vi ser ju alla de här stora techjättarna i Silicon Valley till exempel, de använder ju den här typen av beteendepsykologiska metoder hela tiden i att påverka oss, i att bete oss på olika sätt. Kanske inte alltid till de bästa syftena. Mm. Och då kallas det inte nudging längre, utan då kallas det faktiskt för sludging.
Sludging?
Det är ett annat ord som
var det.
Ja, jag förstår.
Kan vi göra ett helt annat avsnitt om bara om sludging?
Det blir deppigare, men det blir kanske mycket igenkänning också.
Men om, oavsett om det är en miljöfråga eller om vi pratar privatekonomi eller om vi pratar om att bli av med liksom fläskfilén kring magen, hur kan man liksom bygga sin egen nudging? Finns det en möjlighet för det var en som lyssnar att liksom ha några lifehacks, hur nudgar jag mig själv? Man vet hur man, vad man borde, och sen händer inte det. Och så hamnar man i självförakt och sen äter man choklad i alla fall, och så tänker man nästa år ta nya nyårslöften. Liksom.
Ja. Nej, men jag har några små favoriter till självnudging då. Mm. Det ena är att göra så goda förinställningar som möjligt. Alltså good defaults är en nudging-teknik.
Ja.
Det är precis samma som att du ställer in din skrivare på dubbelsidig svartvitt istället för enkelsidig färg. Så sparar du toner och du sparar utskrifter. Och du kan ju fortfarande ställa om den om du skulle vilja ha färg och enkelsidigt. Men det är en bra förinställning.
Mm.
Det är ju samma när vi använder timers på belysning i våra hem. Ja, alla sådana goda förinställningar. Så gör en liten analys av ditt hem och din arbetsplats. Vad kan du ställa in på goda förval för att det ska bli lättare att leva hälsosamt, spara pengar och mer miljövänligt?
Just det, det är som om mitt bästa hack. Och så nudging när det gäller att äta nyttig mat. Köp inte hem skit.
Nej,
finns det inte chips hemma, då är, behöver du aktivt dra på dig skorna, mössan, gå i motvind ner till Ica handlar. Alltså, då kanske fredagsmyset blir det vi hade hemma som var liksom dubbelt så nyttigt eller bättre för miljön. Ja. Så det är exempel på då, det där liksom, förinställningen är. Det är klart att man kan få Nutella, men det finns liksom inte på inköpslistan.
Men då kommer vi direkt till mitt andra tips, och det är placering. Det är ju också en teknik. Om du när du öppnar kylen ser frukt och grönt och alla hälsosamma saker i ögonhöjd längst fram, men det är ju därför alla föräldrar gömmer godis och sånt högst upp på hyllan, längst in i skåpet ovanför skafferiet där ingen annan kommer åt annat än på lördagar.
För min fru är ganska kort nämligen, så därför kan jag...
Ja, men det är en klassisk nudging-teknik. Alltså det man placerar i ögonhöjd och hela tiden blir påminn om, det forskningen visar, det är det vi tar.
Mm.
Om vi kan göra i ordning matlådor eller se till att resterna faktiskt är lätta att göra om till lunch dagen efter, då minskar matsvinnet.
Mm.
Om vi ser till att alla grönsaker är displayade så att vi faktiskt använder dem så att de inte ruttnar bort i lådan längst ner, längst in.
Mm.
Då minskar vi också matsvinn. Många sådana saker. Alltså jag brukar placera min träningsväska precis i dörren så att jag snubblar över den om jag inte tar med mig den när jag går på morgonen.
Mm.
Det ökar sannolikheten att jag faktiskt går förbi gymmet på vägen hem.
Yeah.
Än om jag skulle behöva åka hem och hämta träningskläderna.
Och att packa den direkt när man har tvättat grejerna istället för att vänta tills
precis.
Man ska gå. Liksom.
Ja,
ja. Okay.
Så den typen av, man kan kalla det lifehacks, men det är ju också en typ av självnudging.
Ja, ja. Jättebra. Flera?
Ja,
två.
Vi kör på.
Vi kör.
Vänliga påminnelser. Den bästa investeringen man kan göra, det är att köpa ett litet rosa block med post-it-lappar. Gärna hjärtformade om man hittar det. Finns jättefina. Och sen så sätter du vänliga påminnelser till dig själv där du behöver se det. Det kan vara allt ifrån på... Ja, men vi går tillbaka då till... På kylen, liksom, när man skriver in lite tips på vad man har hemma och vill laga så att man inte glömmer bort det. För man kanske kommer på det där svinnereceptet ena dagen och så har man glömt bort det till andra. Man kan påminna sig själv om att släcka lamporna, så enkla saker då. Eller att kanske duscha lite kortare eller stänga av golvvärmen eller det som faktiskt gör en ganska stor skillnad både på, för ekonomin och för miljön då.
Mm. Bra! Mira? Eller var det dina tre
hemma?
Ja,
men vi kan väl börja där, jag kommer säkert på fler. Vet
ja, just det. jag tänkte att jag vill äta mer vegetariskt. Och det är ju lätt, det är bara beroende på vad jag köper hem. Mm. Men jag noterade på restaurang att jag hade en tendens att inte hamna på det vegetariska. Och då bara gjorde jag en ny strategi som jag nu har glömt bort. Så att nu gör jag inte det längre, men det är dags att ta upp det igen. Att jag läste menyn från andra hållet bara.
Ja, smart.
Alltså det är oftast står det första. Här är kötträtterna, sen fiskrätterna, sen vegetariska rätterna. Och då har jag redan fått upp en bild i huvudet av liksom lammkokletter med, ja men det där lät gott liksom. Och så kom det där nere. Men om jag läser från botten och så är det som att börja med vegetariska och låter någonting kanon där bara. Fan, pumpar ravioli med det här. Det blir jättebra. Då kan jag sluta läsa. Behöver jag inte läsa det andra. Liksom, det är klart. Mm. Det och det ska man önska att flera restauranger bara vänder på menyn. Liksom.
Ja, vi har faktiskt testat det. Det har testats på restauranger att man sätter på vegetariska först på lunch till exempel. Mm. För vem kom på att kött ska vara först och fisk sen och vegetariskt längst ner? Mm. Någon har ju designat den situationen en gång i tiden. Mm. Mm. Kanske inte med miljön i åtanke då. Men om vi designar om den där och vänder på kuttingen istället och sätter vegetariskt högst, då ökar faktiskt det med 20% om man visat sig.
Och det är ju en jätteskillnad.
Jättestor skillnad, absolut. Ja. Det är samma på bufféer om man sätter grönsakerna först och köttet sist. Och att man kanske gör lite mindre tallriksstorlekar. Då minskar både matsvinn och man äter mer grönsaker.
Mm. 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 Ja, det är fascinerande. Och det är väl lite grann också som reklamen har varit väldigt duktig på. Alltså det är ju en enda stor supernudge om man nu ska hårdra det.
Eller sludge, lite beroende på det.
Beroende på budskap.
Ja, jag tänkte säga beroende på vilket företag och vad det är för. Mm. Men alltså just den här reklamen som man inte riktigt känner. Man förstår inte att var man har fått den. Man bara får det i sig. Och jag kan ju tycka också på schampoflaskan så är det ju väldigt många. Eller det är inte många. Du drog ett superbra exempel. Men jag har sett det vid flera tillfällen. Problemet är när man står i duschen när det är immigt och sen så har man en snygg rosa förpackning med lite mörkrosa text. Oh, och för de som är lite över 40 år kommer ju inte se det där utan att ta fram läsprillorna i duschen. Mm. Så att man har, ibland har man inte liksom tänkt, det här var ett tokigt exempel, men ibland har man inte tänkt hela vägen. Företaget, jag antar att det här är någonting ni stöter på, att företaget vill. Men sen var det som du sa, sen kom det människor emellan. Man hade en god ambition, man har en bra idé. Men sen så gör man det inte riktigt fullt ut. Nej. Och då blir det inte den effekten.
Det är ju ofta våran roll i det hela. Vi jobbar ju med allt ifrån att hjälpa till med produktutveckling till att ta fram de här beteendeinsikterna. Men också, vi är ett väldigt teknikdrivet bolag. Så vi har ju en mjukvara i grunden, men vi jobbar också då med traditionell råd i konsulttjänster då. Men det ser man ju ofta att det finns liksom någonstans mellan designavdelning och produktion så händer det någonting då. Mm. Att det finns en god idé. Så det är inte helt, det börjar bli allt vanligare i USA till exempel att man har en chief behavioral officer på stora bolag som då har beteendeögonen på sig. Allt från strategi till produktutveckling, tjänstutveckling, kommunikation och så. Mm. Så det är ju något som vi erbjuder som en tjänst, Chief Behavioral Officer as a service. Mm. Om man inte vill ha någon heltid så kan man få de här beteendevetenskapliga ögonen och hyra in någon som sitter med i det då.
Det. För det är inte lätt. Man kan få en egen Isabel McAllister.
Mm. Precis. Ja. Men det är inte lätt att som företag att få det och genomsyra hela organisationen. Då måste man ha de här beteendeögonen på sig hela tiden.
Men du, avslutningsvis, om du skulle blicka framåt, var tycker du att nudging är underrepresenterat och som du tror att det kommer vara nästa stora nudging-våg? Vad kommer vi sitta om 2 år prata om att vi har blivit bättre på eller fått mer stöd på eller mer hjälp med som vi inte riktigt är framme med idag?
Nej, men det händer ju väldigt mycket inom teknikutveckling hela tiden och inte minst inom AI just nu. Och där har ju beteendepsykologi en jätteviktig roll att fylla, tror jag. Både i hur AI-utvecklingen ser ut men också i hur vi kan återigen då designa våra digitala tjänster med beteendeinsikter i grunden. Där de allra flesta appar idag skulle behöva ett nudging-lager för att påverka människor till det bättre, till att göra goda beteenden. Så man inte trillar fel på vägen då. Mm. Och i och med den nya europeiska kraven på rapportering inom hållbarhet så har de flesta stora bolag på sig att man måste skapa de här hållbarhetsmålen och återigen, vi behöver få teknik och beteenden att gå hand i hand. Så det finns, nudging blir vanligare och vanligare. Och de flesta förstår att alla de här kanske verkar enkelt, men det är ju just det, att göra det så enkelt som möjligt för människor och göra det lätt att göra rätt. Det är ju där vi hittar nyckeln till beteendeförändring. Och det är då vi också kan nå de här effekterna som vi alla behöver i vårt samhälle.
Och om man vill läsa mer om dig och ditt företag, om man tycker det här låter spännande, var går man in då någonstans?
Ja, men då kollar man på Nudged, N-U-D-G-D stavar vi.
Ja, det här är inte helt
lätt. Nej, inte lätt.
Nej, så ska vi säga en gång till.
N-U-D-G-D. Och så kan man också googla på Nudging Sweden, som är vårt nätverk för de som är nyfikna på att lära sig mer om nudging.
Coolt. Kul. Ja, spännande. Ja. To be continued, som du säger.
Alltså, super stort tack för att du kom.
Ja, men
jag
har blivit lite,
jag har faktiskt också blivit klokare. Jag ska tänka mer på nudging. Jag ska försöka nudga och jag ska försöka ta emot nudge.
Ja, men det är så. Det ska vara lätt att göra rätt. Så det var svårt att säga.
Och
det
vad skulle ni behöva en nudge? Då får jag fråga er avslutningsvis.
Vad vi skulle behöva en nudge?
Jag skulle vilja ha jag skulle vilja ha informationen enklare vad som är rätt och fel. Alltså så psykologin är superviktig. Den fattar jag och den har jag ett större ansvar själv att liksom förstå. Men jag tycker att jag skulle vilja veta tydligare att någon pratar ur skägget vad är de 10 främsta sakerna du kan göra. Jag tycker att jag behöver lära mig det för att jag har den här fantastiska podden och träffar så mycket framgångsrika och duktiga människor. Men jag tror att det är väldigt många som inte vet vad som skulle göra störst effekt.
Mm. Vem vill du ha det ifrån? Vill du ha det från samhället eller från företag? Eller?
Ja, jag tycker att man, återigen som du säger, alltså appfiltrerna i radion, alltså att samhället, och även alltså allt från kommersiella liksom, bolag till samhällstjänster är bättre att informera.
Mm.
Jag är så gammal så att jag gillar den klassiska gamla SVT:s anslagstavlan.
Ja, den är härlig.
Där jag tycker man påverkar det på ett jävligt bra sätt, på ett kul sätt liksom. Så att jag tycker inte att det är samhällets ansvar eller företagens ansvar. Jag tycker det är verkligen allas ansvar.
Ja, jag håller med.
Men jag tycker att den är lite för svår att hitta informationen. Och sen blir jag ju så här, det är ju mycket marknaden som styr. Det vill säga att jag var en av de första som köpte elbil. Jag köpte till och med elbil så tidigt så att jag fick gratis tankning av el för att man marknadsförde dem, liksom produkten. Och jag har, vill påstå, inte den första, men väldigt tidigt har solpaneler som du har noterat på vårat, liksom på landstället och sådär. Men det kom ju sen då att branschen säger, jaha, nu ni har inte förstått vad batterierna, hur kommer det bli, vad ska de ta som hand? Vet ni hur många barn som jobbar i Afrika för att få fram all kobolt som behövs? Så blir man så här, ska jag ha elbil eller ska jag bara köpa en bil som är ganska bensinsnål? Jag tycker det finns så många, och det här är svårt alltså.
Men det är väl ett upprop till alla Sveriges kommunikatörer där ute då, att använda lite mer beteendepsykologi i sin kommunikation. Så att konsumenter som dig vet hur man ska
göra. För jag vill göra rätt. Sen ibland så vet jag att jag är inget föredöme på alla vis. Men jag tror alla människor, jag tror inte bara jag tror att alla vill göra mer rätt. Men det är inte så, det är inte lätt att veta vad som är rätt. Återigen, de här tomaterna eller elbilen eller, ja. Håller du med om du liksom...
Jag håller med, och det är ju där jag ser att nudging kan vara en del av lösningen. Absolut.
Ja, det är superspännande.
Jag är rädd för mitt eget svar, för nu kommer det bli gubbfest här. Men jag reser ganska mycket. Det vet man om man lyssnat på den här podden.
Jag har ju tackat dig för det.
Va? Ja,
jag
klimatkompenserar ju en massa andra saker. Men det får det förstås bättre att själva transporten också var mer miljövänlig. Och då vad jag skulle vilja ha, det är ju att det helt enkelt blev lättare att göra rätt i det området. För till syvende och sist, det är jättelätt. Det tar mig 30 sekunder att lista ut hur jag tar mig billigast eller fortast eller enklast med flygplan härifrån till Malaga eller ner till mina kompisar i Malmö eller vad det är. Men när det kommer till att åka tåg eller sådana saker istället, alltså det finns ingen motsvarande sån produkt som är tillräckligt bra som förklarar för mig hur kan jag ta tåg ner till Malaga eller till skidresan, utan då är det specialt höger och vänster. Plus jag åkte en hel del tåg den här vintern. Jag tycker det är för dåligt. De är för dåliga på att hålla tiderna. Det är en sak, skit kan hända. Men det är dålig information. Det har gått 12 minuter sedan tåget redan borde ha gått. Och det står fortfarande på skylten på plattformen att tåget är i tid. Bevisligen är det skulle aldrig hända på en flight att man skulle stå där och vänta och det inte var rätt information på skyltarna. Så jag tycker så här, ibland kan jag bli förbannad på en del bättre miljömässiga alternativ. Att så här, ska jag behöva få en undermålig produkt och så kisa då och tänka så här, att nu har de haft i 2 år ingen restaurangvagn, och liksom de berättar för mig när jag redan sitter på tåget att min anslutning är inställd, vilket de har vetat i flera tider. Alltså, jag blir bara upprörd över det. Tycker så här, ska det vara så jävla svårt att göra schyssta tjänster?
Jo, det inom, är också inom en transport, liksom. Och det, alltså även ekonomin i tåg. Det är ju hemskt att jag blir billigare för mig att åka till Göteborg med ett flyg än vad det blir för mig att hoppa på ett tåg.
Ja, det där är ju jättegalet.
Så det kanske inte är en annan fråga, men jag tycker helt enkelt att tåget är för dåligt. Skärp er tåg.
Ja, jag håller med. Och där har vi, jag har 2 reflektioner. Det ena är, det är väldigt kul för mig då, som började med den här samtalen med att säga att ja, men det är frustrationen som har fött mig. Och jag hör ju att jag inte är ensam i detta. Utan frustration är ju en drivkraft i att försöka få saker att hända och ändras i samhället. Sen ska jag ju vara den första att säga att nudging är ju inte universallösningen på alla världens problem, även om det kan lösa väldigt många av dem. Vi behöver ju en fungerande infrastruktur vad det gäller tågtrafiken och bra bokning och samordnade system inom det i Europa. Och det är ju, som du säger, skandal. Och rent politiskt så är det skandal att det subventioneras flyg på vissa sträckor. Jag är inte den som säger att vi inte ska ha något flyg, för jag förstår att vissa delar av vårt land verkligen behöver det. Men det är ju galenskap att flygpendla Göteborg-Stockholm när tåget tar exakt lika lång tid. Mm-hmm. Jag åkte det senast idag och det tar verkligen bara 3 timmar från dörr till dörr. Mm. Och funkar faktiskt väldigt smidigt. Så vi behöver återigen politik, infrastruktur och beteendeförändring. Mm. Och ibland kan en nudge lösa de där knutarna som policy eller infrastruktur inte lyckas med riktigt.
Man skulle ju lite vitsigt kunna säga att nudging är inte allt, men att det är en knuff i rätt riktning.
Touché!
Med det har vi börjat spela outro-låten här. Så att, ja, där släpper vi.
Tack själv!
Tack.
Podplay.